Men John, de här fakturorna, har du koll på dem eller?
Att ha alla fakturor i en enda röra, det är inte Telia.
Oj, vad många.
Att göra det lätt att driva företag, det är Telia. Läs mer om fördelar med att samla IT, bredband och mobilt hos en leverantör på telia.se/företag.
Hej, Susanne Axel här. När du gör som jag och listar dig på en av Krys vårdcentraler får du en fast läkarkontakt som kan din sjukdomshistoria. Du får träffa erfarna specialister, tillgång till lättakuten och så kan du chatta med vårdpersonalen. Så gör ditt viktigaste val idag. Listar dig hos Kry.
Upptäck det vackra ljudet av McCrispy & Company för endast 89 kronor. En riktigt krispig upplevelse. För ett ännu godare McDonald's.
Kurvan. Den är inte grundläggande samband. Alla
från Monopol Media, det här är Kapitalet. Jag heter Gunnar Hargius.
Jag heter Johanna Korbutjak.
Jag har precis sett koden igen.
Det rullar här.
Bra.
Jag tänkte, om du inte misstycker, att det skulle kanske kunna vara kul. Så här, jag tänker att det enda folk lyssnar på these days är ju mysteriepoddar. Och så att vi, jag tänker att vi kommer lägga upp det här lite som ett mysterium helt enkelt.
Okej.
Just det, Jonna, jag glömde säga det till dig. Vi är numera en mysteriepodd.
Jag är visserligen ny, men nu tar vi en ny inriktning här.
Ja,
kul.
Jag tänker liksom nytt år är det inte, men ny höst, nya riktningar. Så här, dagens ämne är ganska väl anpassat för just en mysteriepodd tycker jag. Så här, det finns ju olika så ekonomiska sanningar i den här världen. Eller så här, sanningar, men så här, principer kanske man kan säga.
Som lev inte över dina tillgångar.
Det är en klassisk sån sanning som brukar vara bra att leva efter. Förvärva, ärva, fördärva är ett sånt princip eller ett uttryck som man brukar prata om kring så här, generationer på familjeföretag. En sån grej.
Men har inte du sagt någon gång att det där inte stämmer?
Det har jag sagt, för det stämmer inte. Och därför är det ju inte det då ett mysterium. Alltså det går ju att ta reda på ganska lätt. Alltså titta på 2000 familjeföretag och se att de inte går under i tredje generationen allihopa. Samma sak med lev inte över dina tillgångar. Alltså det är ju liksom inget mysterium hur den principen funkar.
Gör av med mer pengar än du har så ligger du snart illa till.
Väldigt mycket så. Men det finns en ekonomisk princip som har kommit att bli något av ett mysterium. Philipskurvan.
The Phillips curve.
Philipskurvan som försvann.
Precis. Eller gjorde den det? Vem vet?
Ja, vem vet? Det är ingen som kan veta någonting i samhällsvetenskap.
Philipskurvan som försvann. Eller gjorde den det? Ingen vet.
Ingen vet. Det är det som är mysteriet. Kurvan är döpt efter en person.
Han heter William Phillips och kan vara en ekonom från Nya Zeeland.
Han hade kanske världens mest extraordinära liv. Vi kommer ta det en annan gång.
Kanske gör du ett litet extra avsnitt?
Ja, bra idé. Det gör vi.
Han gjorde detta på 50-talet. I slutet på 50-talet. Så det är där som själva Philips-kurvan kommer ifrån.
Och det Philips gjorde på 50-talet som då blev den här kurvan, det var att kolla på två saker.
Alltså Philips-kurvan är att det finns ett samband mellan arbetslöshet och inflation. Så när arbetslösheten blir låg så brukar inflationen stiga och när arbetslösheten är hög så är inflationen lägre. Det är själva Philips-kurvan.
Arbetslöshet, inflation, samband, bra.
Precis, och det är den här kurvan, det här sambandet som då eventuellt har försvunnit som vi ska prata om idag.
Förlåt, men hur kan det vara omdebatterat om det finns ett samband mellan inflation och arbetslöshet? Och varför är det ens viktigt att veta om det finns ett samband?
Ja, hur kan det vara omdebatterat huruvida det finns ett samband mellan inflation och arbetslöshet? Och vad betyder det för Sveriges framtid att den här debatten överhuvudtaget finns?
Jag börjar känna att det här är ett mysterium nu.
Efter det här. Kapitalet sponsras av SPP, pensionsbolaget, och det handlar om ITP.
Jag tänker på det ibland. Man kan ju verkligen störa sig på alla konstiga förkortningar i pensionssystemet. Mm. Och sen bara ibland så känner jag lite så tacksamhet ändå för att det har utvecklats bit för bit över typ 100 år i takt med att folk blir äldre och att arbetsmarknaden förändras. Mm. Och typ med en sån komplex och viktig sak som typ ett pensionssystem, man kan ju inte bara slänga typ allt i soptunnan och börja om. Det är inte så enkelt.
Nej.
Ungefär halvvägs genom 1900-talet, då hade vi fått en arbetsmarknad med så kallade parter som förhandlar om de anställdas villkor.
Mm.
Kollektivavtal, brukar jag säga.
Yes.
En bit in på 70-talet kom man överens om att alla tjänstemän, alltså kontorsarbetare med kollektivavtal, också ska ha en tjänstepension. En obligatorisk tjänstepension.
Mm-hmm.
En stor förbättring för liksom kontorsarbetarna.
Ja. Yeah.
Det som händer är att man kommer överens om olika villkor som ska gälla. Alla de här kontorsarbetarna som skulle ha den här pensionen. Och så gav man den här pensionen ett namn. Industrins och handelns tjänstepension. ITP.
Snyggt.
Så ITP är liksom en standardpension som man ger till massor med tjänstemän. Den har funnits i runt 50 år. Och är man tjänsteman och jobbar för ett bolag med kollektivavtal idag, då har man med stor sannolikhet just den här pensionslösningen. Och ja, jobbar man med något annat, typ inom vården eller på ett industrigolv, då har man förmodligen en annan lösning som heter en annan förkortning.
Okej, men recapen ITP, tjänstepension för tjänstemän.
Precis. Har man den här lösningen, den här pensionen, då betalar arbetsgivaren in pensionspengar varje månad. Man kan själv välja hur den här ska placeras. Man kan välja SPP exempelvis.
Bara som ett slumpvalt exempel.
Hint, hint.
Yeah.
Men gör man ingenting, då finns det liksom ett mittemellanval som ska passa så många som möjligt. Och vi ska prata lite mer om det här valet och hur det funkar och varför det finns nästa gång. Men det var en liten bakgrund.
Ja, men tack för det. Och tack till SPP som hjälper oss att förstå pensionerna och deras roll i samhället. Både som vår framtida lön och som en positiv kraft i hela ekonomin.
Exakt.
Tack SPP.
Tack.
Så vi har alltså en ekonom, William Phillips.
Ja, han är ekonom och krokodiljägare.
Som på 50-talet tittade på inflation och arbetslöshet. Han såg att det fanns något slags samband mellan de här sakerna. Och nu är det ett mysterium huruvida det finns ett samband eller inte.
Vi tar från början. Det Phillips kollade på var faktiskt inte inflation och arbetslöshet, utan det var arbetslöshet och löneökningar. Alltså så här, samhällets ökade löner, löneinflation kan man säga.
Och så ja, därför ser det ut att finnas ett samband att när arbetslösheten är låg så är lönerna högre och vice versa.
Ursäkta, vem är det här?
Ja, förlåt. Vi har ett vittne i den här mysteriepodden.
Kan vittnet identifiera sig för inspelningens skull?
Fredrik N.G. Andersson. Docent i nationalekonomi vid Lunds universitet.
Uppmärksamma lyssnare kanske vet att han en gång i Kapitalet berättat vad den ultimata statsskulden låg på.
Precis, han satte ner foten där. 25% Maastricht-skuld är tydligen den bästa skulden om du frågar Fredrik N.G. Andersson. Hur som helst, Phillips-kurvan.
Ett samband mellan löneinflation och arbetslöshet.
Ja, men numera så pratar man om ett samband mellan arbetslöshet och den generella inflationen, alltså den allmänna prisökningen i samhället. Det här sambandet, det återgav då Phillips en graf. Om man liksom plottar ut den här grafen, alltså det är som en höjning av inflation när arbetslösheten sjunker, och så tänker man att den ena är på y-axeln och den andra på x-axeln, och sen är det lite avtagande effekt. Det blir liksom en kurva då när man plottar ut hur
arbetslösheten...
Det är inte en rak linje, utan en kurva.
Därav Phillips-kurvan.
Precis, ju högre upp det är på inflation, desto lägre är det på arbetslöshet. Och ibland kommer personer i det här avsnittet, bland annat vi till exempel, säga kurvan. Men det vi oftast menar är sambandet, alltså sambandet mellan inflation och arbetslöshet.
Okej, men varför ska det finnas ett samband mellan de här två?
Alltså om man tar arbetslöshet och löneökningstakten, så det är väldigt enkelt att om arbetslösheten är låg så är det ju ont om arbetskraft. Och då måste företagen erbjuda höga löner för att kunna attrahera arbetskraft. Det blir också lättare för löntagare och fackföreningar att försöka höja sina löner därför att tiderna är ju goda och vice versa.
Så säg att du äger en fabrik. Joanna, vilken fabrik vill du äga?
Jag vill äga en chipsfabrik.
Vilken dröm. Du driver en chipsfabrik och plötsligt så börjar du märka det är lite svårt att hitta folk till din chipsfabrik. Det är ingen som vill göra chips. Och då måste du plötsligt erbjuda högre löner för att få någon att göra chips.
Uff, det blir svettigt för mig som chipsfabrikant.
Verkligen. Och de som redan jobbar i din fabrik, de säger nu, hallå, vi vill ha högre löner. För det finns massa jobb där ute som vi kan ta som är bättre betalt redan. Typ jag menar, på den här ostbågefabriken som ligger vägg i vägg. Så ge oss högre löner, annars går vi dit.
Låg arbetslöshet, snabbare löneökningar.
Sen att gå därifrån till inflation, det är ju också ganska enkelt. Därför att om man driver upp lönerna så måste ju företagen på något sätt finansiera de här lönerna. Och det gör man genom att höja priserna så det blir dyrare i butikerna. Så därmed blir det ett samband mellan arbetslöshet och inflation.
Så du som chipsfabrikant har nu väldigt höga lönekostnader, för alla fabriksarbetare har ju nu lyckats driva upp sina löner. Du börjar bli lite tomt i din chipsskattkista. Vad gör du då?
Då är jag lite smart. Så jag säljer mina chips för 40 kronor istället för 30.
En bra idé. Och nu har du åstadkommit någonting som heter inflation. På samma sätt, om du har en väldigt hög arbetslöshet och det finns 1000 stycken chipsfabriksarbetare för dig att välja på, då kan du liksom, då har du lite bättre förhandlingsläge. Du kan sladda lite med lönerna. Du behöver inte höja folks löner så snabbt, för det kanske finns någon där ute som är beredd att göra det här jobbet för 100 spänn istället för 110 spänn. Och då behöver du inte heller höja priserna på chips, och det blir då inte inflation.
Ja, men det här låter superrimligt.
Vet vilka mer som tycker att det här låter superrimligt? Jättemånga nationalekonomer under hela 1900-talet.
Förståeligt.
Man var superglada, för att nu har man liksom upptäckt, med Philips kurva har man liksom upptäckt en så himla bra princip.
Man blir glad av olika saker.
Tänk så här, nu har man liksom ett helt nytt sätt att förstå hela världen på egentligen. Alltså ett sätt som man kan använda sig av.
Därför det skapar ju en ganska enkel modell att kunna tänka på kring ekonomin, att om det är högkonjunktur så blir arbetslösheten lägre och då blir inflationen högre. Kan man tro på det så har man ju en väldigt enkel modell till att förklara varför inflationen går upp och ner.
Och kan man förklara varför inflationen går upp och ner så är det bra, antar jag?
Ja, ta Sverige som exempel. Varför inte, vi bor ändå här. Den svenska Riksbanken, vad håller de på med?
Skapa pengar.
De skapar pengar, de gav stödlån till banker som de inte ville ha, de gör någonting mer.
Styr över räntan.
Ja, och den här räntestyrningsgrejen, det är också ett medel för att nå ett mål. De har ju ett mål.
Inflationsmålet.
1993 bestämdes det att inflation var ett jättebra mått för ekonomin. Riksbanken ville ha någonting som heter prisstabilitet. Det hör ju att det är bra, för det innehåller ordet stabilitet och det är alltid bra.
Bra vill, för en chipsfabrikant.
Till exempel, för som chipsfabrikant så vill man inte ha deflation, mardröm för alla i en ekonomi. Men du vill inte heller ha för mycket inflation, för då måste du höja priserna på dina chips hela tiden, och till slut så är pengar inte värda någonting. Och det syns i Bavve. Ja, du hör ju hur jobbigt som helst. Sverige blir en svår plats att leva i. Så det man sa var, vet du vad, typ 2% inflation vore väl toppen om vi kunde hålla oss till gänget.
Och hur hänger det här ihop med Philips-kurvan?
Ja, alltså Philips-kurvan är liksom, det är ju som inte anledningen till att vi har ett inflationsmål i sig. Men det är en del i hur Riksbanken försöker uppnå de här 2%. Alltså sättet som Riksbanken jobbar på är kopplat till kurvan, menar Fredrik N.G. Andersson.
För då är tanken att centralbanken, det vill säga Riksbanken i Sverige, styr över räntan. Räntan påverkar konjunkturen och sen påverkar konjunkturen inflationen. Och det sista steget, alltså från konjunkturen till inflationen, det är Philips-kurvan.
Det är ju lite rörigt och lite snabbt, så jag tror vi tar det en gång till. Alltså, målet är 2% inflation.
Och Riksbanken styr över räntan. Det är deras arbetsredskap, tycker jag man brukar säga.
Det brukar man säga. Mål, 2% inflation, metod, ränta.
Och så påverkar räntan konjunkturen.
Precis, så sänker man räntan. Det här är ju ganska så här förenkling såklart. Men tanken är så här, sänker man räntan så blir det mer investeringar, för det är liksom mindre risk att göra investeringar. Det blir en starkare konjunktur, det är teorin.
Och sen ska då i sin tur konjunkturen påverka inflationen.
Precis, och det här är då Philips-kurvan-sambandet. I en god konjunktur så sjunker arbetslösheten och lönerna stiger. Företag höjer sina priser, boom inflation.
Så ett av de här stegen i det här ledet är kopplat till Philips-kurvan. och Riksbanken bedriver den politik de bedriver utifrån att Phillips-kurvan finns.
Ja, men delvis. Alltså, det är inte så liksom, att det här är det enda de sitter och tänker på. Det är som att Stefan Ingves har liksom inte en dataskärm framför sig med Phillips-kurvan och så sitter han och stirrar på den hela dagen och typ ändrar sig utifrån hur den rör sig. Utan, men det är liksom en del av Riksbankens arsenal, eller vad man ska säga. De använder den mycket i sina prognoser till exempel, och prognoserna ligger till grund för mycket av arbetet. Ja, du vet.
Och nu är vi ju en mysteriepodd,
ja.
Så vi återvänder till mysteriet. Och det är ju att det skulle vara rätt jobbigt om den här kurvan inte finns. Att en del av vår penningpolitik baseras på något som inte stämmer.
Ja.
Men finns den här kurvan? Alltså, finns sambandet?
Ja, det är ju då frågan. Finns sambandet, Fredrik?
I teorin, ja. I praktiken, ibland.
Ibland?
Ibland.
Hur då ibland?
Vi pratar väldigt ofta om Phillips-kurvan. Och Phillips-kurvan ingår idag som en väldigt viktig del i väldigt många makroekonomiska modeller. Men när man väl ska försöka titta på Phillips-kurvan och använda riktig data, så försvinner nästan, eller man ser nästan aldrig Phillips-kurvan. Så vi använder i våra modeller någonting som vi i verkligheten har väldigt svårt att se.
Så den här grejen som vi är med och bygger en del av vår penningpolitik på, ser man inte ibland tydligen. Jag måste erkänna att det här låter sinnessjukt. Så jag bad Fredrik att show his work.
Okej, först beräknar vi följande. Hur långt vill jag ska läsa? Ekvation 1 och hela förklaringen också.
Nu nationalekonom heads där ute, åker vi.
Pi, det vill säga inflationen, är lika med beta, en konstant, plus beta 1. Gånger inflationen perioden före plus beta 2 gånger arbetslösheten perioden före plus en felterm.
Borde jag hänga med i det här?
Alltså, borde. Det är väl inget fel om du gör det. Jag gör inte det, kan jag säga. Det han gör, förklarade han sen, det att han kollar på hur inflation och arbetslöshet förhåller sig till varandra, jämför dem. Och han gör det på ett avancerat nationalekonom sätt. Det är min bästa förklaring av den här ekvationen. Anyway, det han landar i är att...
Det är väldigt svårt att verkligen hitta ett stabilt samband.
Fredrik menar att det går att se det här sambandet ibland, men att det oftast inte går att hitta. Det är det han menar, han säger att kurvan inte är stabil.
Alltså, vi har tittat på den lite olika sammanhang. Dels har vi tittat på om liksom, finns någonting stabilt för Sverige. Vi har också tittat på, är det svensk arbetslöshet som korrelerar med svensk inflation eller europeisk? Och det vi hittar är att det finns egentligen ingen stabil Phillips-kurva över tiden, utan det där kommer och går. Och ska vi titta de senaste 10 åren, alltså från den internationella finanskrisen och framåt, så är det mycket mer konjunkturen i Europa som styr än den svenska konjunkturen. Så vad som händer i Sverige har inte så stor inverkan på inflationen som det som händer i euroområdet.
Det han landar i någonstans, det är att de här två sakerna som då Philip såg ett samband mellan, de kanske korrelerar ibland. Men han tror liksom inte att det finns någon kausalitet mellan de här två sakerna. Det går inte att ändra på det ena för att styra det andra.
Okej, så den här kurvan som Riksbanken alltså använder för att bedriva sin penningpolitik, den finns alltså inte. Kurvan är nu officiellt försvunnen.
Ja.
Känns lite som katastrof.
Jag tycker också det låter som katastrof.
Men den här mysteriepodden som vi nu har,
ja,
känns som att den står utan mysterium, eftersom vårt första vittne har avslöjat den här kurvan som en bluff.
Ja, så kan det absolut verka. Men vet du vad? Mystiken kommer tätna igen. För jag har faktiskt ett sista vittne efter det här. Det vi har att göra med här är alltså ett mysterium.
Kommer vi nu få så här en miljon lyssningar ungefär som alla mysteriepoddar har?
Ja, jag tänker det. Det är målet i alla fall. Hur som helst, vi har ett samband.
Arbetslöshet och inflation.
När arbetslösheten är låg så är inflationen hög.
Det här är då ett samband som bland annat Riksbanken litar en del på.
Ja, och frågan är nu, har sambandet försvunnit?
Vittne 1, Fredrik NG Andersson, säger ja. Sambandet är borta.
Vilket låter extremt oroväckande om du frågar mig.
Men du slängde ut en liten krok nyss. Att det kanske inte är så illa som vi tror.
Nej, precis. Jag skulle kalla ett till vittne till det här mysteriet. Personen i fråga heter...
Per Österholm, jag är professor i nationalekonomi vid Örebro universitet.
Innan dess så har Per jobbat på IMF, Konjunkturinstitutet och Fed. Han har med egna ord varit en...
policybyråkrat.
Reddit.
Ja, alltså IMF och Fed är ju credit. Ordet policybyrokrat är så jävla okredit.
Beror på vilka kretsar man rör sig i.
Ah, just det, du har gått stats. Då tycker man att byråkrat är typ ett positivt laddat ord.
Det är vackert.
Ja.
Och han tycker alltså att det här med Phillips-kurvans försvinnande är lite överdrivet.
Det kan man säga. Han har till exempel sett den själv flera gånger faktiskt. Per, när såg du kurvan första gången?
Det var förmodligen på A-kurs i nationalekonomi i Uppsala hösten 1996.
Okej, det här vittnesmålet låter lovande.
Ja.
Men finns sambandet idag?
Finns det här sambandet liksom, om man kollar över tid?
Därom tvistade lärde får man väl säga.
Ja, det är vi ju med på. Det är lite det här programmet handlar om.
Mm.
Men vad säger då den lärde Per Österholm?
Ja, Per, du är ju lärd. Finns Phillips-kurvesambandet?
Ja, det gör det.
Vilket låter glasklart, men sen blir det direkt lite mer komplicerat.
Exakt hur det ser ut, det vill jag inte svära på.
Och hur kan det komma sig? Varför kan han inte svära på det här?
Så här, vi har faktiskt, tror eller ej, gjort det lite väl enkelt för oss hittills. Det finns då i den nationalekonomiska debatten inte bara en Phillips-kurva, utan två. En långsiktig, en kortsiktig. Vi kommer reda ut det här. Vi börjar med den långsiktiga. När kurvan kom fram, alltså när Phillips plottade ut det här och folk började använda sig av det här, liksom, det började slå igenom 70-talet, då tänkte man så här, ah shit, vi har ett svinfett nytt redskap här.
Och man tänkte så då att man kanske kan höja inflationen här. Om policymakarna höjer inflationen, då får vi en lägre arbetslöshet. Och det skulle ju kanske kunna vara någonting bra då. Men det där får man ju säga, det var en logisk felslutsats. Det finns ingen långsiktig trade-off mellan de här två variablerna. Man kan inte permanent trycka ner arbetslösheten genom att öka inflationen.
De här sakerna visade sig har inte så mycket med varandra att göra på lång sikt. Det har bland annat med inflationsförväntningar att göra. Alltså man vet att det ska typ bli mycket inflation de kommande åren. Då bakar man in det i löner och då det hör ju, det här går inte ihop.
Idag tror vi att det finns en långsiktig nivå på arbetslösheten som är hållbar. Och vi kan inte knuffa ner arbetslösheten långsiktigt under den nivån genom att välja en högre inflationstakt. Det går liksom inte. Och där tror jag att det råder ganska mycket konsensus idag.
Så det är den långsiktiga. Den finns liksom inte.
Och den kortsiktiga?
Den kortsiktiga, alltså det här är ju vad det låter som. Det handlar om är, kan man på kort sikt driva ner arbetslösheten genom att öka inflationen? Finns det på kort sikt ett samband med de här två sakerna?
Och här säger Per ja.
Så här, Per har ju då bedrivit en egen forskning.
Lika fina avancerade uträkningar som vittne 1, NG Andersson.
Säkert. Jag förstod ingenting av dem, jag förstod ingenting av Pers heller.
Vi har skattat bayesianska vektorautoregressionsmodeller.
Toppen.
Låter toppen, jag håller helt med. Det är modeller för att kolla på sånt här. Alltså, jag tror att det är allt du behöver veta. De har med hjälp av de här modellerna kollat på arbetslöshet och inflation.
De flesta tyder på att det finns ett negativt samband mellan inflation och arbetslöshet, det vill säga att det finns den här kortsiktiga Phillips-kurvan. Men vi skattar i vissa fall modeller som tyder på att sambandet är extremt svagt eller till och med icke-existerande. Så att om arbetslösheten går upp så händer det inte så mycket med inflationen. Så att inte ens den analys som vi har gjort är ju liksom pekar i samma riktning hela tiden. Men det mesta av den analys vi har gjort pekar i riktningen att det finns en Phillips-kurva och att den inte har ändrats radikalt över tiden.
Sanna har gjort bayesianska autoregressionsmodeller. Ganska många dessutom.
Och inte fått några helt entydiga svar.
Nej, alltså det mesta tyder ju på då att det finns ett samband. Men ibland så försvinner kurvan eller sambandet och ibland så är sambandet svagt.
Men Per känner ändå att det här sambandet finns.
Ja, dels då för att det mesta av forskning tyder på att den finns. Jag ska vara ärlig här, jag kan liksom inte riktigt göra en tolkning av vem som använder sig av bäst data och bäst modeller här.
Även solarna fläckar, Gunnar.
Vi har också väldigt kompetenta lyssnare, så jag tänker att de kan göra liksom en bedömning av vad som är bäst av hur som helst. Det mesta av Pers forskning säger sambandet finns, men Per menar också att det finns förklaringar på när sambandet inte är så tydligt.
Ett policyrelevant verktyg, det innebär också att man försöker utnyttja det i policy. Och här kan man ju göra tankeexperimentet att Riksbanken, de tittar på arbetslösheten
Och sen sätter de reporäntan för att försöka åstadkomma en stabil inflation. Om man skulle lyckas extremt bra med det här, man ser att arbetslösheten går ner, då höjer man räntan och så, då lyckas man alltid få inflationen på 2%. I sådana fall kommer inflationen alltid att ligga på 2%, medan arbetslösheten, den kommer ju att röra sig. Då kommer det se ut som att det inte finns något samband mellan arbetslöshet och inflation, det vill säga att det ser ut som att det inte finns någon Phillips-kurva. Detta trots att det kanske eventuellt finns en Phillips-kurva som Riksbanken de facto utnyttjar. Man höjer räntan så att arbetslösheten ska stiga, vilket kyler av ekonomin, vilket gör att inflationen faller. Och förhoppningsvis så träffar man då inflationsmålet. Och då har man utnyttjat Phillips-kurvan. Men när man tittar på data, om man plottar då arbetslöshet mot inflation som Phillips gjorde, så kommer det se ut som att det inte finns någon Phillips-kurva.
Okej, vänta lite. Vi tar det lite lugnt.
Så här. Riksbankens mål, det är ju då att inflationen ska vara 2%. Inflationsmålet, känt från tidigare minuter av det här avsnittet. Om vi tänker oss att Ingves och direktionen, alltså Riksbanksdirektionen och gänget, att de äger på sitt jobb. De är liksom helt jävla flawless. Då kommer ju då inflationen vara 2% jämnt, oavsett hur hög arbetslösheten är. Så då kommer det liksom se ut som att det inte finns något samband mellan arbetslösheten och inflation.
Samtidigt som en av de saker som Ingves har att använda sig av för att pricka de här 2% är just Phillips-kurvan.
Precis, vilket gör att det här blir väldigt svårt att mäta, för att på något sätt blir det då som att kurvan som man har kanske då delvis använt sig för att åstadkomma 2% är liksom det som står i vägen för att man ska se hur vidare kurvan finns eller inte. Alltså kurvan döljer sig bakom kompetens eller någonting. Alltså det blir liksom...
Det blir omöjligt.
Det blir typ omöjligt att mäta. Jag fattar det på något sätt. Men sen är det ju så då också att ingen centralbank någonsin har lyckats vara perfekt med det här.
Och därför hittar man oftast ett samband mellan arbetslöshet och inflation.
Ja, därför hittar Per i alla fall ett samband. Sen hur vidare det finns ett samband liksom, om man drar ett extremfall. Alltså, det här tror jag typ alla är med på.
Om Riksbanken imorgon skulle höja räntan tillbaks till 500% där vi hade den på hösten 1992. Då skulle ju naturligtvis aktiviteten i ekonomin gå ner så det står härliga till. Och inflationen skulle falla. Det sätter jag mycket pengar på. Sen är då frågan, hur starkt är det här sambandet och hur mycket måste centralbanken agera för att någonting ska hända med inflationen?
Och om det är någonting vi lärt oss idag så är det väl då att den här sista frågan, alltså hur mycket ska Riksbanken agera för att det ska hända någonting med inflationen, det är ett visst där de lärda om.
De gör ju det, som så ofta. Men är det inte lite farligt om man utgår från den här kurvan ändå, om det är så att de lärde tvistar om huruvida sambandet finns?
Alltså ja och nej. Dels så tittar de inte bara på den, eller som Fredrik Enge Andersson summerar det.
Vi har ju en direktion därför att världen är inte så enkel att vi kan förstå den efter bara en ekvation. Det hade varit så enkelt att vi kunnat ersätta hela direktionen med bara en dator som fattar alla beslut.
Och ja, så funkar det ju inte riktigt. Så en summering, om vi ska ha en sån, går att se ett samband mellan arbetslöshet och inflation ibland, enligt Fredrik, men inte så pass ofta att man kan lita på det. Oftast, enligt Per, så pass ofta att man faktiskt kan lita på det. Vad beror det här på och hur ska vi använda oss av den här kunskapen? Det kommer de nog tvista på om ett tag.
Mysteriet lever helt enkelt vidare, kan vi slå fast.
Ja, precis. Men jag tänker att det ändå inte är en sån så här mysterietragedi där det bara är så här... Ja, den försvunna personen ligger nog död i en sjö, men vi kommer bara aldrig få veta. Utan jag tänker att så här, ja, så här är väl livet självt lite grann mer. Det är kanske en podd som kanske bara säger någonting om världen lite grann.
Världen är ju inte konstant, världen är ju föränderlig. Så i och med att världen förändrar sig så kan de här sambanden komma och gå. Alltså en ekonomi består av människor och människor är inte maskiner. Så man kan aldrig tänka på nationalekonomi eller samhällsvetenskap som naturvetenskap. Men naturvetenskapen har vissa fasta lagar och regler som alltid eller nästan till alltid håller. Så är det inte samhällsvetenskapen. Utan här finns det tendenser. Men de där tendenserna kan vara olika starka över tiden. Därför att människor ändrar beteende över tiden. Och samhällen ändras hur de fungerar.
Och med de vackra och komplexa orden så är kapitalet slut.
Ja, precis. En sak som inte förändras, det är kapitalets utgivningstakt. Vi kommer ut nästa vecka till exempel med ett nytt avsnitt. Vi som gjort det här avsnittet heter Gunnar Harjus och Joanna Korbutjak. Kristoffer Krok har mixat det. Jakob Bursell heter vår chef. Åsa Secker heter vår kollega.
Glöm inte det här som du lovade, att man skulle få höra om William Phillips som inte bara var ekonom utan krokodiljägare.
Precis. I din feed ligger just nu ett bonusavsnitt, om jag har orkat göra ett. Jo, om det här är kvar, det som jag säger nu, så finns det ett bonusavsnitt. Väl värt en lyssning, säger på förhand.
Spännande.
Verkligen. Hej då!
Hej då!